Du lyssnar på Straffet av Simon Scarrow i översättning av Ingmar Wennerberg, inläst av mig, Harald Leander. Ktesifon, det partiska rikets huvudstad, mars 55 efter Kristus. Den nedgående solen lyste upp en bred sträcka av Tigris så att floden glänste likt smält guld mot en blekorange himmel. Luften var stilla och sval och de sista molnen efter åskovädret som dränkt staden i regn hade dragit vidare söderut så att endast en svag doft av järn dröjde kvar i den tilltagande skymningen. Tjänarna vid det kungliga palatset skyndade fram och tillbaka, sysselsatta med att förbereda paviljongen vid vattenbrynet inför kvällens möte mellan kungen och hans råd angående det senaste romerska hotet mot Partien. De manades på av otåliga rop och slag från förvaltaren, en lång räkel till kar som grånat i förtid av den ständiga oro det innebar att tjäna den snarstuckna härskaren över ett rike som sträckte sig hela vägen från Indus stränder till den romerska provinsen Syriens gränser. Kung Vologases var helt inställd på att återställa Partien till dess glansdagar. Och han tolererade ingen som satte sig det minsta på tvären och ställde sig i vägen för hans öde. Det spelade ingen roll om det var en upprorisk ädling eller en klumpig, oduglig tjänare. Den förre förvaltaren hade försummat att hålla maten som serverades vid det kungliga bordet tillräckligt varm. Han hade nästan piskats till döds innan han slängts ut på gatan. Den nuvarande förvaltaren var fast besluten att inte möta samma öde, så han svor och slog sina hantlangare medan de ställde upp divanerna, staplade bränsle vid fyrfaten och hängde upp tjocka broderade skärmar på tre sidor av paviljongen. Den fjärde lämnades öppen så att kungen och hans gäster kunde njuta av utsikten över floden när solen sjönk bakom horisonten och stjärnorna började glittra i det mörka vattnet. När de sista sidenkuddarna omsorgsfullt placerats backade tjänarna undan till paviljongens sida och väntade medan förvaltaren inspekterade deras arbete och böjde sig ner för att göra några mindre justeringar tills han kände sig säker på att hans herre inte hade något att anmärka på. Inte för att Vologases brukade studera den lyx han vant sig vid särskilt noga. Men det var bättre att vara noggrann än riskera kungens vrede, tänkte förvaltaren. När han var färdig med sin inspektionsrunda klappade han högt i händerna. Iväg med er, fähundar! Hämta frukten och vinet! När de skyndade iväg vände han sig mot sin medhjälpare. Och du, säg åt köksmästaren att vara klar med måltiden så att den kan serveras så fort jag säger till. Hans medhjälpare, en yngre, korpulent man som utan tvekan hyste förhoppningar om att efterträda honom, nickade och rusade iväg. Förvaltaren kastade en sista blick på stabens arbete och ställde sig sedan framför kungens podium där han med smalnade ögon inspekterade den stora divanen, kuddarna och filtarna. Han böjde sig fram och jämnade till en skrynkla i tyget innan han belåtet ställde sig med armarna i kors. Sedan, vilket inte var likt honom, log han ett tunt leende och såg sig vaksamt omkring. Men han var helt ensam. Det var ett sällsynt ögonblick i hans liv med tanke på de myriader uppgifter som hörde till hans befattning. Det skulle inte dröja länge förrän tjänarna återvände med frukten och vinet, liksom kungens munskänk, som på förvaltarens uppmaning skulle provsmaka maten i varenda skål och kärl för att säkerställa att kung Vologases kunde äta och dricka utan risk. Partien var stort och bestående, men rikets härskare var inte lika bestående och föll regelbundet offer för mäktiga ädlingar.